En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion där vi reder ut de stora frågorna i svensk politik. Om jag har räknat rätt gör vi faktiskt idag avsnitt nummer 231. Det är rätt imponerande. Och nu börjar det ju hetta till riktigt i debatten. Det är nästan svårt att veta var man ska börja. Men innan vi tar itu med veckans händelse ska jag i alla fall presentera panelen. Ulrika Schenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, ständig stöttepelare i Åsiktskorridoren och oberoende moderat. Välkommen!
Tackar så mycket!
Lina Stenberg, ledarskribent på Aftonbladet och en av de återkommande rösterna i Åsiktskorridoren. Du är också jättevälkommen!
Tack så mycket!
Och så har vi Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och en röst ända sedan Åsiktskorridoren startade. Du är också välkommen.
Tackar, tackar.
Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar på Aftonbladets ledarredaktion. Men idag är det ju min uppgift att leda det här programmet. Jag tänkte vi börjar med 1 maj. Det blev ju ännu en gång ett firande utan demonstrationer, marschmusik och fanborgar. Men tal blev det. Och jag vet ju att ni har lyssnat. Stefan Löfven valde till exempel att framträda tillsammans med 2 svenska faner. Hur lyder betyget, Lina?
Ja, det är ju intressant. Tänk om det hade varit för 10 år sedan att han hade stått där med flaggor. Ganska väntat. Jag tycker att det blir svårt att urskilja från alla de andra pressträffarna när man är så van vid att se honom prata om vad man behöver satsa på. Det enda man kan säga som jag kände som var väl ett mer dagspolitiskt inspel, det var väl att han tog med det här om skola. Att det blev liksom ett svar på hela den här PISA-debaclet i förra veckan. Och att han fick lägga in någonting om skolan som S ändå ville. Men ganska lamt. Ett och ett halvt år till valet, känns det som.
PISA får vi komma tillbaka till. Ulrika, du lyssnade också på talet.
Ja, men jag är inte som Lina. Lina och jag brukar ju faktiskt vara lite sådär, vi brukar gå lite lika. Men alltså, jag tyckte ju att han hade ett bra tal. Alltså utifrån Socialdemokraternas och hans utgångspunkt. Det var jobben, det var välfärden. Jag håller inte med Byggnad som att det inte handlade om pensionen, han pratade om pensionärerna. Alltså en socialdemokratisk ledare som inte pratar om ett jobb, program och om jobben och om välfärden, det är väldigt märkligt faktiskt. Och det gjorde han ju, så att jag tycker nog utifrån den utgångspunkt som han hade att det var ett ganska bra tal. Jag minns ju själv 2006 när Göran Persson sa att jobben inte är en fråga i valrörelsen. Då kände man en arbetarrörelse. Chef här verkar lite konstigt att tappa bort jobben. Så att, nej. Och sen tyckte jag också det var ganska befriande att det inte handlade om Sverigedemokraterna utan om Socialdemokraterna hade på utgångspunkt. Det var liksom inget påhopp om någon annan och så. Så att, även om jag säkerligen inte skulle hålla med om tekniken i saker och sakerna så tycker jag egentligen att vi borde prata mer ekonomi och jobb istället för migration som det var till exempel på partiledardebatten igår. Och kanske mer klimat och sådär. Därför jag tror ändå till syvende och sist att vi måste veta vad har vi i ladorna, hur ser reformutrymmet ut och vad är det vi har råd med så vi kan prioritera. Och diskuterar vi inte hur ekonomin ser ut och om arbetslösheten, hur den ska liksom motas, så vet vi inte heller vad vi har pengar till att göra för någonting. Så jag tycker det är lite grann i A och O.
Ja, men du gillade de svenska fanerna också?
Alltså jag tycker att det är lite konstigt att vi inte ska tycka om vår egen flagga. Det tycker jag ändå är lite konstigt. Men ni menar att han skulle ha signalerat någonting annat. Jag tycker inte vi kan skämmas för vår egen flagga. Det verkar konstigt bara för att någon använder den av andra syften.
Ja, Anders?
Nej, men jag tycker det är ju lite tråkigt firande att man firar liksom sittandes framför en dataskärm. Det är ju inte så kul liksom.
Nej, de som var ute den dagen var ju de här vaccinationsprotestanterna. De var ju ute och tittade på, jag kan säga, de var många.
Jo, men jag menar, det är ju en annan typ av firande liksom. Det är ju lite som en vanlig dag på jobbet liksom. Man sitter framför datorn och växlar mellan olika Zoom-möten liksom. Men jag menar, det var väl bra utifrån vad de kunde göra av det, tycker jag. Jag tycker dock att Sanna Gideonssons tal var nog faktiskt bättre än Löfvens tal. Det handlade mycket mer om människor. Löfven, det var mycket tal till nationen över Löfven. Det var inte så mycket liksom första maj-tal. Men jag tycker hon fångade det bra. Sen var det de här mellansnacken de hade när de satt och småpratade med varandra. De tyckte de var ganska småputtriga. Så att, ja, ganska bra betyg efter omständigheterna.
Men det är ju en signal att inte ha röda fanor bakom sig på första maj. Det har ju inte att göra med att man inte tycker om svenska flaggan, men nog finns det många som tycker att åtminstone det är ett minimum för att man ändå ska stå upp som
socialdemokrat. Ja, det var så du tänkte, Lina. Jag fattar.
Symbolik. Det är lite märkligt. Ja. Alla dagar på året, annars så funkar nog blågula flaggorna jättebra.
Senaste gången man lät första majtåg ledas av svenska flaggor var väl under andra världskriget. Så rent symboliskt sett så är det klart att han tar ju i när han använder den typen av symbolspråk. Så är det ju. Mm. Det är liksom nationell samling och sånt.
Men då hade de ju inte pressträffar i tv varannan dag heller. Med fanorna.
Nej, det hade de ju onekligen inte.
Och hade de haft det så hade det varit svenska faner och pressträffar.
Det hade de ju haft. Men jag tänker att det blir ju lite som du sa också, Anders, att det blir en vanlig dag på jobbet. Alltså, man sitter och lyssnar på ett av Stefan Löfvens tal. Sen var det ju ett helt annat, ska man säga, han hade en ansats som var annorlunda och det var ett språkbruk som var delvis annorlunda, men inte jättestor skillnad från de vanliga pressträffarna.
Sen i sak, alltså det här förslaget som Socialdemokraterna la med att köer för friskolor ska begränsas, eller möjligheterna för friskolor att liksom välja elever genom kösystem ska begränsas, det tror jag är bra. Och det signalerar väl att man är beredd att göra skolan till en valfråga. Och det är nog inte helt fel. Och tittar man på Gideonssons tal så vill ju LO göra pensionerna till en valfråga. Och där har vi ju två riktiga frågor, skola och pensioner. Och det är nog inte dumt tänkt att det är där någonstans valrörelsen ska utspela sig. De hade ju det här som slagord, så hade de ju välfärden främst. Och det är lite intressant att liksom de vill ha ett välfärdsval, att de ser det framför sig.
Jo, men det är väl ganska smart om man nu har som utgångspunkt att både ta tillbaka SD-väljare men samtidigt faktiskt göra någonting åt de problem som vi har sett efter pandemin. Så det blir inte helt konstigt, utan snarare bra, därför att jag tror fortfarande att SD har vunnit på att folk är rädda att välfärden ska raseras. Så det var väl... Du ser så väldigt ledsen ut idag, Anders. Är du bara trött?
Jag tänkte jag skulle få koppla på faktiskt Ulrikas tanken på välfärd och sådär. Jag funderar på att vi ska prata lite om de politiska blocken eller hur det egentligen ligger till. Och i förra veckan så förklarade Jimmy Åkesson att han tänkte bli bromskloss om de andra, som han uppfattade, konservativa partierna skulle dra för långt åt höger. Det var ju kanske lite otippat. Sen, å andra sidan så hade vi den moderata partisekreteraren Gunnar Strömmer som förklarade att absolut inte finns något konservativt block överhuvudtaget, och som ju tydligen är väldigt skeptisk till idén om att förhandla en regeringsplattform. Där låter ju som lite fnurre på tråden. Men samtidigt i söndag så kom ju ett stort utspel från liberaler, kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater som hade gjort upp i den kanske mest kontroversiella frågan av alla, migrationen. Hur är det egentligen? Har vi ett konservativt block eller har vi det inte, Ulrika?
Ja, det är ju en jättebra fråga. konservativt är det ju inte. Varken liberalerna är konservativa och moderaterna är ju liberalkonservativa. Och sen har vi SD som är radikalnationalister. Och sen har vi då KD som är någon slags blandning av nationalister och tidsåterrörelser. Ja, alltså etiketterna haglar här, jag vet det. Men alltså, jag tror att många som är konservativa inte alls gillar beteckningen att det är ett konservativt block. De är ju snarare ett nationellt block, nationalistiskt block, vi kommer ihåg. Ja, det verkar väldigt snurrigt. Jag har ingen aning. Det har ju framgått som om de samarbetar. Och eftersom de kom ut med det här igår med migrationspunkterna så verkar det som det finns ett samarbete, men sen vet jag inte varför man... Det är kanske så att man försöker tala med alla grupperingar med tanke på hur det är liberalerna. Så om man läser den artikeln, för du hänvisar till en artikel nu som var i Svenska Dagbladet om Maggie Strandberg, eller hur?
Mm, just det.
Ja, och i den artikeln framstår det ju som det inte alls är förankrat i Moderaterna, att det finns väldigt många moderater som inte alls tycker att det här är en bra idé och så vidare. Så att det kanske bara tar lite olika uttryck, men det verkar lite snurrigt.
Ja, Anders?
Jag skulle nog säga att det finns ett konservativt block. Sen att det inte idéhistoriskt är rätt term konservativt. Men jag tror att om man ska definiera det på någon slags politisk skala så finns det ju liksom ett vänsterblock. Det finns en liberal mitten och det finns en konservativ höger slash nationalistisk höger. Och det här blocket sammanför ju liksom den konservativa och nationalistiska högern i någon slags samarbete. Och tittar man på de förslag som Nyamko Sabuni lägger så är det ju inte liberala förslag. Den här, vad heter det, migrationspolitiken till exempel, den var ju definitivt inte liberal ur någon mening av ordet, så att säga. Så att jag skulle säga att det finns ett block och jag skulle säga att konservativ är den bästa beteckningen som går att hitta på det. Sen så är ju frågan hur många, när det här liksom på något sätt manifesterar sig, hur många väljare kan en sån gruppering i slutändan ta hem? Och jag tror ju inte att det är några 50% som är beredda att rösta på ett konservativt block. Jag tror inte konservatismen är så stark. Jag tror att den kanske ligger någonstans väsentligt under det, kanske till och med under 40%. Så att Moderaterna tappar ju sin liberala del och Liberalerna borde inte höra hemma där. Så att det är en ganska svår konstruktion att ro hem det där. Och om jag får gissa så tror jag ju att det här projektet är lite farligt för de som deltar i det. Att det är ganska stor risk att du drar iväg åt höger och lämnar mitten öppen för den som vill promenera in där.
Jag tror inte man kan förstå det här på något annat sätt än att det är ett populistiskt konservativt block. Alltså, skulle de försöka följa en konservativ tradition eller liksom vara konsekventa i sin politik, ja, men då skulle de ju ha svårt att få 50% av väljarna. Men så fungerar ju inte populisterna. Och jag tänker att det är väl ganska tydligt att man hoppar på de frågor som just nu är populära. Och nu är det liksom migrationen och det är SD som har dragit den här debatten jättelångt åt ett håll. Och partier har följt efter och det gäller att liksom höras och synas i den debatten. Så att, jag menar, kommer det vara andra frågor som lyfts upp som går mer åt... Handlar om jobb eller välfärd eller vad som helst? Jag menar, KD kallar sig för sjukvårdspartiet och de kallar sig för det enda jämställdhetspartiet och de kallar sig för lite allt möjligt. Alltså, det är väl det vi kommer se mer av, att det blir någon slags pop-up-politik som passar in där det gäller för stunden och att man inte vill etikettera sig därför heller som så värst liksom höger utan att, ja, men som populister brukar göra.
Fast där är en intressant spaning tycker jag är att de är ganska... Alltså Ebba Busch valdes ju för att hon gick genom rutan. Det var väldigt tydligt utsagt i KD. Och hon funkar ju i den rollen. Nyamko Sabuni funkar ju inte i den rollen. Och det innebär ju att när de blir liksom personliga varumärken, och det tycker jag var ganska tydligt igår också. Annie Lööf är ju också... Annie Lööf är ju Centerpartiet idag. Och det där att det skapar ju en jätteskakighet i vårat partisystem. Du kan byta partiledare och sen så byter du inriktning fullständigt som Liberalerna har gjort i det här fallet då. Så frågan är ju etiketter, hur mycket av etiketterna som egentligen har liksom devalverats nu till bara personliga varumärken. och råkar då partiledaren ut, som Ebba Busch i det här fallet, för liksom diverse rättsprocesser, ja, men då kanske hela partiet kraschar på det. Och det Liberalerna, ja. Nej, men Liberalerna är ju lite samma läge. Partiledaren kraschar. Och hon misslyckades ju fullständigt igår, Nyamko Sabuni. Hon var ju liksom sämst av alla, och hon kom sist i så här förtroendemätningar efteråt. Så här. Men det är klart att det blir ju jätteskakigt när det blir så personfixerat i politiken.
Nej, men det blir intressant då, för att det, samtidigt är det ju liksom folkrörelser. Och det är ju både medlemmar och väljare. Och frågan är om väljarna faktiskt flyttar sig så snabbt. Alltså det har vi ju inte riktigt sett än, utan det blir ju intressant att se. Dels då, ja, men medlemmarna som vi har sett med Liberalerna, ja, där är man köper ju inte riktigt allt det där bara rakt av, och som med KD också. Det beror ju på vad som händer nu med Ebba Busch, men inte kommer man bara köpa allting rakt av bara för att en partiledare säger det. Och sen i syvende och sist så är det ju väljarna. Så att det kanske inte är jättebra att hålla på och hoppa runt jättemycket. Men nu verkar det så. Och nu verkar alla köra någon slags race i att hoppa runt så mycket som det bara går.
Jag måste fråga, det är ju intressant att beskriva Liberalerna som en folkrörelse. Eller generöst kanske är rätt ord. Ulrika, alltså, samtidigt så var väl det här Åkesson försökte säga, med att han skulle vara en bromskloss om man drog för långt åt höger. Det handlade väl om de här välfärdsfrågorna. Sverigedemokraterna har ju bland annat varit ute i pensionsfrågan nu, och motsätter sig höjningen. Är det där ett liksom praktiskt, ett riktigt problem för en potentiell borgerlig regering under Kristersson?
Men alltså, så länge man inte har ett budgetförslag som hänger ihop, så har man ju alltså inget förslag. Så att det spelar ingen roll om vi pratar du pratar om de här 900 kronorna som de motsätter sig. Är det så du tänker?
Nej, jag tänker att de har väl motsatt sig hela höjningen av pensionsåldern.
Ja, det är för åldern nu, förlåt. Jag trodde vi var inne på höjningen genom budgeten. Ja, du menar så, ja. Ja, det är klart att det blir ett problem. För jag tror ju verkligen att Moderaterna tycker att man måste höja pensionsåldern. Och det håller jag med om. Så det kan ju bli ett problem. Men jag menar, det här är en av väldigt många andra problemfrågor. Det är därför det här är så intressant att vi börjar med. Liksom, vad har vi för pengar? Vad har man för pengar för att göra reformer? Hur mycket har man i ladorna? Och hur mycket har man att röra sig med då? Då måste man ju bestämma sig, vad gör man först? Det är därför man inte kan diskutera alla frågor på en gång. Man kan börja med att slänga upp alla frågorna, men sen måste man ta fyra bollar och säga, okej, det är de här vi tycker att vi måste börja med. Har vi råd att göra någonting åt de här fyra? Det är jätteviktigt.
Där var ju Elisabeth Svantesson lite intressant i lördagsintervjun. För där pratade de ju just om vad är den här för gränsdragning som SD pratar om. Och där får man ju intrycket lite av att det Moderaterna ser som problemet, det är ju A-kassa och sjukförsäkring och sådana saker. Där hela den här så kallade arbetslinjen som Elisabeth Svantesson argumenterar utifrån bygger ju egentligen på att man ska försämra för sjuka och arbetslösa. Och där har ju SD gått i clinch.
Det finns ju då en retorik. Anledning till det, för det är ju få folk i arbete, bara så att vi inte tror
jo,
att
nej, men hon
har gått på din retorik här nu.
Hon tror ju det. Jag
måste bråka lite mer, Anders.
Men hon tror ju på det. Men jag tror ju inte på det. Men det är intressant att det är där de ser konfliktytan mot SD. Så att liksom, de ser inte konfliktytan när det gäller att man ska slänga ut folk ur Sverige eller alltså den typen av liksom rasistisk retorik från SD och så. Utan konfliktytan är att SD då inte accepterar lika mycket sänkt A-kassa som Moderaterna vill. Och det tycker jag känns lite som... det känns som en väldigt konstig konfliktlinje.
Det handlar inte om välja sociologi helt enkelt.
Nej, jag tror att det handlar om att Moderaterna i grunden inte tycker att SDs synpunkter är värda att ta på allvar. Det finns ett urgammalt klassförakt hos Moderaterna mot andra partier. Och jag tror att det i det här fallet faktiskt går mot SD. Man tycker inte att SD är att ta på allvar. Men samtidigt vet man inte vad man ska göra med alla dessa röster som röstar på SD.
Jag håller inte med just om det här med exakt det du sa, men jag håller med om att man tar dem inte på allvar, för man ser dem som ett stödparti. Och inte som ett parti som kanske kommer gå om Moderaterna, eller ett parti som kanske vill ta ledarfacklan här. Och det är svårt för mig att förstå, att det är precis det som jag tror att ni också vill göra.
Jag tänker att det handlar om att hitta gemensamma nämnare, de här minsta byggstenarna som man just nu kan liksom låtsas bygga någonting på. Det som är intressant är att det just är ett och ett halvt år kvar till val, och det är som att man bygger upp inför valrörelsen nu. Intressant är, som jag just sa där, med att Stefan Löfvens första majtal lät som att det var jättelångt kvar till valet. Alltså det känns som att det är lite olika tempo i de olika lägren kring vad man liksom försöker bygga upp nu och vad man står i liksom i tidsmässigt inför ett val.
Men jag tror att det där är en psykologisk grej som är ganska intressant. När man bygger en valstrategi, då vill man ju först se hur motståndaren bygger sin strategi för att kunna hantera den. Och just nu så håller Kristersson och hans gäng på att visa korten. Och Löfvens strategi är väldigt, väldigt ofta att vänta ut tills alla andra har pratat färdigt. Så funkar han ju också internt i Socialdemokraterna, att han väntar tills alla har pratat färdigt på möten. Och sen så sammanfattar han på sitt sätt och så bestämmer han. Men det han gör nu är på något sätt en jättevariant av det, fast i valrörelsen. Han väntar på att alla andra ska visa sina kort. Och när de har gjort det så kommer han att lägga sig någonstans som gör att han pajar hela deras planering. Och om man tittar på hur han hanterar kriser i vanliga fall, så gör han nästan alltid på det sättet. Han låter liksom borgarna gå ut och rya allt vad de kan om Transportstyrelsen. Så väntar han ut dem och sen sätter han ner foten. Och i det fallet sätter han ner foten på att han vill ha kvar Peter Hultqvist. Han offrade de andra. Därför att han vet att det var så kartan såg ut. Och nu väntar han ut borgerligheten. Och borgerligheten fattar inte det här. Så att de kör liksom sitt... De berättar nu hur de ska göra. Tills han har hittat den svaga punkten. Och jag skulle tro, om jag får gissa, att den svaga punkten dels är Nyamko Sabuni, men dels också är Moderaterna. Jag tror inte Moderaterna axlar att hålla ihop det här. Jag tycker man ser det ganska tydligt. Och det är ju speciellt SD. Så det är min tolkning av det.
Eftersom du också, för några avsnitt sett, då var det ju du som du hade ju hela strategin. Kommer du ihåg det? Nu avslöjar du den.
Jag har ju hela strategin alltid, jag byter bara.
Han har ju alltid strategin. Han har ju hela planen framför sig. Sitter där och bara flyttar på saker.
Torbjörn Nilsson i Svenskan skrev ju att jag hade rätt i strategin. Det tycker jag var roligt.
Ja, precis. Det är bara fortsätta.
Det är bara han som håller med i och för sig. Det är ingen annan.
Jag får höra detta en gång till. Jag kan gå tillbaka i historien om alla rätt jag har haft.
Det hemska är ju, som Ingvar sa, att det är 230 avsnitt av podden. Så att det värsta är att man har ju sagt allting on tape, så att man kan gå tillbaka och lyssna på allt man hade fel också.
Nej, det blir lite obehagligt.
Man kan tänka sig att det där blev ett tips till några nu. Hur som helst, i söndags var det ju också partiledardebatt. Vi har berört det lite grann. Hård lyder domen i kommentaren efteråt. Håller du med, Anders?
Hård, vadå?
Att tonen i debatten var hård.
Mm-hmm. Nej, jag tycker den var rolig. Jag tycker Märta Stenevi var rolig.
Ja, liksom hon rockade
loss. Ja, men det var lite kul. Det hände något.
Jag kan säga att jag kommenterade efteråt igår i Ekot och fick frågan om vem som var bäst. Och även om vi kanske inte håller med om varandra om jättemycket saker, så tyckte jag att det var Stenevi, Märta, som faktiskt tog hem det där. Hon var... Det syntes på henne att hon tyckte att hon hade roligt.
Ja,
det syntes på henne att det hon tyckte kom från hjärtat. Det är det jag sagt hela tiden. Vi kan inte ha politiker som är robotar och rädda för att förlora jobbet. Så hon riskminimerade inte, utan hon körde. Och det syntes att hon tyckte att det var bra. Så att, första gången blev jag nästan lite sådär, wow.
Men där tänker jag också en annan intressant grej. Det är att liksom, gud vad trött man har varit på det här gänget. Alltså det har varit samma gäng nu jättelänge. De är skittråkiga. Så dyker det upp någon som är lite kul. Då blir man så jätteglad, upplivad liksom. Oj, det händer någonting.
Ja, men vi tänkte ju att tänk om Stenevi kunde bli socialdemokrat. Tänkte du samma sak om det också, att hon kunde bli något annat?
Moderatledare.
Ja, okej.
Okay. Ja. En liten moderat ledare, fattar du?
Ja, 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 men alla vill ha Stenevi som ledare.
Jag intervjuade ju henne för ett tag sen i den här ideologiska frågan, vår intervjupodd. Och då frågade jag om hon skulle dra partiet åt vänster. Då sa hon ju nej. Så att man vet, jag undrar
vad hon tar med. Det finns hopp.
Ja, du kan nog känna visst hopp. Nej,
men nu känner jag att vi är på väg att börja konkurrera med en av våra riktigt framgångsrika konkurrenter, nämligen Sillypodden om silly season i fotbollen. En sista fråga innan vi stänger det här avsnittet av Åsiktskorridoren. Det blev ju den liksom övrigt största kalabaliken i förra veckan var ju när Riksrevisionen kom med sin rapport om PISA-undersökningen och hur den hade genomförts. Nämligen inte så bra, visade det sig. Oppositionen blev topptunnel rasande, framförallt på Anna Ekström, utbildningsministern. Jimmy Åkesson krävde rent av att hon skulle avgå. Då är frågan, har Anna Ekström fifflat med siffrorna, Ulrika?
Nej, det tror jag inte. Däremot så tror jag att man måste verkligen med lupp kolla vad Skolverket har på med. Och att man kanske ska återkomma med någon bra plan. Sen tycker jag det här med avgångskrav är lika fjantigt varje gång som det händer. Det motverkar ju bara situationen. Men det är klart att det är allvarligt och det är klart att man måste se över. Och att Skolverket inte kan komma så får man göra något att komma tillbaka med. Vad tänker jag?
Lina?
Nej, men jag håller med. Jag tänker också att det är jättefånigt att varje gång någonting, liksom man har anledning att klaga så vill man avsätta en minister. Det blir jättefördummande och ett sätt att bekräfta allas politikerförakt och att det inte är någon poäng att gå och rösta. Så att det där det är ju jätteonödigt. Sen kan jag tycka att hela PISA-debaclet i sig är en fråga man skulle kunna hoppa över, höll på att säga. Nej, men det finns andra sätt. Det finns bättre sätt att kolla om svensk skola och utbildning är bra och jämlik.
Riksrevisionen blir plötsligt en maktfaktor här. De underkände ju till och med OECDs förmåga att liksom granska sin egen undersökning. Är det en rimlig roll, Anders?
Nej, men det är väl i brist på annat liksom. Normalt sett så ska det ju finnas fungerande kontrollmekanismer inom myndigheter också. Riksrevisionen har ju gjort ett gäng granskningar då och då. De blir ju uppmärksammade när det går att göra politik av dem. Men de är ju kritiska mot allting. Det är ju deras uppgift liksom. Men jag tycker nog att det här faller inte tillbaka i första hand på ministern utan i första hand på Skolverket. Och där tror jag faktiskt man måste tänka igenom lite om Skolverket inte har missuppfattat sin roll i relation till detta. Så att man måste nog göra om hur man bygger upp de här PISA-proven. Och sen är det också det, man kan ju också fråga sig vilka det är som inte har gjort dem. Dels är det ju elever som då är nyanlända och det är väl ganska rimligt kanske att man inte gör dem. Men dels är det ju andra elever som har valt bort dem, som kanske är högpresterande. Och där är ju liksom frågan, hur bra koll har man egentligen från Skolverket på det här i liksom diskussion med skolorna? Och det verkar ju, om man ska titta på vad Riksrevisionen säger, som att man inte har koll. Och då kan man också gå tillbaka i tiden och fråga sig, hade man koll förut då? Så att det är liksom inget bra, så att man måste ju hitta något system som fungerar på Skolverket. Så jag skulle se Riksrevisionen som en slags varningsklocka om att något inte funkar, men de... lösningen kanske är att byta ut ledningen på Skolverket eller något, jag vet inte.
Men sen ska man ju säga också att det var 13 eller 14 andra länder som fick samma kritik som Sverige för att ha gjort samma sak. Så att någonstans så finns det ju ett mer generiskt problem som man kanske också ska titta på.
Ja, men slutsatsen blir i alla fall att utbildningsministern sitter kvar.
Ja.
Alltså hon är ju väldigt populär också i borgerliga läger, så att sannolikheten att hon blir avsatt är ju väldigt liten. Så att jag tror att om Jimmy Åkesson ska avsätta någon, för han vill ge sig på någon lite svagare.
Då kanske han fick ett tips också. Med den passningen får vi kanske avsluta veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Jag tackar förstås Ulrika, Lina och Anders och alla som lyssnar. Vi är tillbaka nästa vecka.
Hej, hej.
Hej då, tack.
Hej, hej.
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.